När tiden går för fort, rusar fram, försvinner. Jaga inte tiden, människobarn. Låt dig inte jagas, utan stanna upp och vänd dig om. Låt inte tiden gå ifrån dig, låt den komma till dig. Möt den nya dagen, ögonblick för ögonblick, och fyll den med närvaro och liv, den stund som är. Välkomna till gudstjänst idag på palmsöndagen. Vi ska fira nattvard tillsammans, Klas ska predika. Vi ber tillsammans för denna stunden. Tack Gud för en ny dag. Tack för ljuset som kommer tillbaka. För varje dag blir dagen längre. Tack för påskens under. Att vi nu går in i stilla veckan. Herre, hjälp oss att på ett djupare sätt förstå påskens mysterium, försoningen, att du nedsteg i det yttersta mörkret, att livet går genom döden, från död till liv. Tack att hos dig finns evigheten, en tillvaro där tiden och rummet inte längre finns. Vi får smaka redan här och nu i nattvarden vi ska fira. Herre, tack att du ständigt går vid vår sida, att vi får finnas till i dig. Välsigna oss och möt oss här och nu. Amen. Jag läser texten från Lukas evangeliet, 19 kapitlet, vers 28 till och med 40. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar vid vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa.
Det stod i stycket som lästes här av Kristina någonting som också står i Habakuk. Och jag tror att det citat därifrån när det nämns i Lukas, det stod att Jesus säger så här, jag tror Jesus citerar Habakuk: jag säger er att om det tiger, barnen, de som ropar och hyllar honom och som ropar fräls oss, rädda oss, hosianna, jag säger att om det tiger så kom stenarna att ropa. Habakuk, han hade varit med om detta med orättvisan och sånt. Han såg hur de som byggde sina hus skaffade sig förmögenheter och gjorde orätt. Och sen så använde de material och sånt som skaffat sig på orättmätigt sätt. Använde kanske människor som satt sig i skuld till dem och utnyttjade dem till att bygga husen. Men då säger Herren till Habakuk: när de kommer att se och höra att stenarna i muren ropar och bjälkarna i trävirket ska svara dem, då hör de som runt omkring denna här orättvisa. Men du vet, säger Herren Habakuk, jag kommer att ordna upp det en gång. Och mycket av det som handlar om palmsöndag handlar om detta. Om att det som varit orättvist och fel, vi ska få upprättelse för det. Och den största, eller det största av alla fel som begåtts, det är att vi människor har övergett Gud som har kallat oss från början. Jesus, kan man tycka, valde en perfekt tidpunkt för sitt intåg i Jerusalem. Ja, intåg, det låter ju väldigt pampigt med tanke på att det handlar om man som kom ridan på åsna. Och vi pratade om det här, Kristina och jag, alls innan, om det här med åsna och häst och sånt. Det är väldigt spännande att läsa om det. Man kan ju tänka sig att det kanske hände massa gånger varje dag till med att folk red in på en åsna i Jerusalem. Det var nog inget ovant. Men det var ju inramningen som var helt annorlunda. De sjöng och man ropade, man bredde ut palmkvistar och hyllade den som red in som en kung. Och det var tygstycken och så vidare på marken. Det var alltså något speciellt med denne man Jesus som red in där. Och det berörde människorna så starkt så att man genast vill göra honom till sin härskare. Det är ingen tvekan om att den här hyllningen är avsedd för att få honom till att acceptera att nu ska jag ta över här. Jag är kungen på något sätt. Och enligt en tradition så var det just så, på en åsna och med mantlar och palmkvistar strödda på vägen, som Israels kungar red till sina, de där installations- eller riterna i alla fall, som man hade faktiskt varje år. Det var inte bara till kröningen utan även till lövhyddofesten så red kungen in på det viset, om det var en sann israelitisk kung. Inte med någon förtryckarkung givetvis. Och enligt den judiska tradition så skulle människosonen komma på himlens skyar och komma som en kung verkligen och uppenbara sig. Och det här har jag inte kollat upp riktigt, men jag läste faktiskt, det var en predikan som låg ute på nätet som läste detta. Fick jag höra någonting jag inte hört förut, berättade jag för Kristin också här innan, att om det var så att Israel var honom värdig, kungen värdig, så skulle han välja en häst när han kom på det viset. Men om man inte hade skött sig, om det inte var bra, skulle han komma på en åsna. Jag har inte läst någon annanstans. Men i alla fall så har Jesus valt en åsna, det såg vi i texten här. Och det är ingen tvekan om att han markerar här just sin, ska vi säga, känsla för det här. Att han kommer både som kung men också identifiera sig med de fattiga och de som har det svårt. Han kommer för att upprätta ett annat rike än det jordiska och med det där maktsymboliken som det innebär att rida in på en häst. Några dagar tidigare har hänt någonting. Ni som har läst sammanhanget här kommer ihåg, det vet att Lazarus som fanns sammans med sina systrar, en by inte så långt från Jerusalem. Han hade dött, men han hade blivit väckt till livet. Och det här var ju en sensation. Och folk i Jerusalem, de måste ju veta om detta. Och de måste ju veta att det här är någonting så underbart. Så att det måste vara något speciellt med Jesus. Det är inte bara att han är en profet. För när de frågar runt omkring vem är Jesus, så svarar man vanligtvis: det är profeten från Nazaret. Men Lazarus erfarenhet blir en predikan för oss allihopa även idag. Om att Jesus handlar med oss alla på alla nivåer. Han får bokstavligt talat tillbaka livet. Jesus erbjuder oss idag också om att få livet tillbaka. När vi rider in i våra hjärtan, i ditt och mitt hjärta, i ditt och mitt liv. Och det handlar också då om att dö. Det vet vi. Från död till liv, från mörken till ljus sjunger vi om när vi talar om omvändelsen. Det var konstaterat att Lazarus, han hade varit död på riktigt. Han luktade redan, han var död i 4 dagar. Och Jesus kallar honom tillbaka till livet. Och på samma sätt kom han till oss idag och säger: du kan få liv, ett evigt liv. Att återfå livet, det liv som Jesus erbjuder, innebär också då för oss samma erfarenhet. Vi får dö bort från det gamla, och det vet vi. Dö bort från synden som skiljer oss från Guds vilja. Och det är det som gör att våra öron sluts till, våra ögon, ja, vi går med skygglappar för det som händer runt omkring. Det kan vi befrias ifrån. Men först måste vi dö, sen kan vi uppstå till nytt liv. Man kan säga att den där saken som och Lazarus får erfara, den här märkliga upplevelsen, den är evangeliet miniatyr. Och Paulus har faktiskt tagit upp det i Romarbrevet, och det är 6:e kapitlet där det står så här: vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Jesus som förvandlar och upprättar, som helar och uppväcker, han är centrum här idag, i denna gudstjänst och ingenting annat. Han kan hyllas som kung av oss idag, när han återkommer för att beröra oss och när han vill fylla vårt inre. Han förvandlar livet hos dem som blir berörda av honom och som vill bli berörda på djupet. Så vi får öppna våra hjärtan på vid gavel och så ta emot honom och låta honom uppfylla oss här i gudstjänsten i nattvarden. Och egentligen, när man ser på den här mannen Jesus som rider in i Jerusalem på det viset, det ställdes frågan: vem är han? Och i de andra parallelltexterna i evangelierna så kommer svaret givetvis: det är profeten från Nazaret. Men jag tycker att den frågan är enormt viktig. Vem är denne Jesus? Och det finns människor som har brottats med det, som inte riktigt har klart för sig att Jesus är Gud som kommer till oss i människoskepnad. Men detta svar är livsavgörande. Det som har ställts i årtusenden. Och när man ställer frågan vem är han, så är det så att vi vet idag att han är människoson, han är Guds son, han är gudamänniskan, Gud som kommer till oss. I många, många religioner finns en höggud som finns långt borta, frånvarande på avstånd. En nyckfull gud som måste blickas och bevekas. Men i den kristna tron så har vi något unikt, nämligen detta att vi har en gud som stiger ner till oss på jorden och blir människa. Och det är det det handlar om. Kungen, människosonen, Guds son, Gud kommer till oss. Det judiska folket väntar på Messias, löftet om kungen, en son till David som skulle komma och upprätta Israel. Men det var en jordisk kung man väntade på, åtminstone de flesta, det är jag säker på, som skulle befria ur, ska vi säga, den här fångenskap som man levde genom ockupation. Och deras historia, allt från Abrahams tid, var fylld med strider, förtryck och förvisningar. Fångenskap i Egypten som det blev så småningom. Nordrikes fall i början på 700-talet för Kristus. De 10 nordligaste stammarna försvann. och sen förvisningen till Babylon av övriga som fanns kvar. De fick komma tillbaka så småningom, men sen blev det ett grekiskt förtryckt. Alexander den stores efterträdare som tog över det området och så vidare. Och nu var det förtryck under romarna. De hade nu under denna perioden, det får man säga, en något större frihet än många andra folk i det romerska riket. Det är sant. Men de tyckte ändå var fruktansvärt att vara under främmande härskares pålagor och deras framförallt nyckfullhet. För man kunde inte riktigt lita på de som styrde. Och man längtade efter en befrielse. Det finns en människa i evangelierna som väldigt snabbt inser vem Jesus är. Och det är inte någon av lärjungarna först, för jag uppfattar som att det är den här kvinnan, samariska kvinnan i Johannes 4, som efter samtal med Jesus, en liten teologisk diskussion, säger: jag undrar om inte han är Messias. Och det är väldigt spännande. Hon var utstött, hon var på samhällets botten, så om jag uppfattar rätt. Hon tillhör faktiskt förakta folk, eftersom samarierna var föraktade, och hon levde föraktat liv. Men hon får jubla därför att hon upptäckte vem Jesus är. Och jag är helt övertygad om att det vände på hennes liv. Lärjungarna anar detta rätt tidigt, vem Jesus är. Men det sitter långt inne. Vem kan han vara? Till och med vindan och sjön lyder honom, säger det, när Jesus stillar stormen. Och när han går på vattnet och räddar Petrus, så faller de ner och säger: förvisso måste du vara Guds son. Men det är stor tveksamhet, upplever jag fortfarande. Och efter en lång tids vandring med honom så kan Simon Petrus säga fullt ut: du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus till honom att det där har inte någon av kött och blod uppenbarat för dig. Vi människor har så svårt att ta till oss att Jesus är Herren. Och att vi egentligen är totalt beroende av honom. De onda makterna ser det. De vet om det. Och många fattiga utstötta har förstått det genom tiderna. Men den som är rik och bortskämd av materiella ägodelar och kanske högmod har svårt att öppna sig för att se vem Jesus är. För att se verkligheten. Det finns i vår tiden, och kanske har funnits i andra tider också, en längtan att öka konsumtion med prylar, försöka nå lyckan. Men då blir den här, gapet och längtan och såret inom oss, det blir bara större. Det är ett sår som kommer sig av att vi är skapade till Guds avbild. Att Gud från första början, som det står i Romarbrevet 1 bland annat, nedlagt en gudagnista i vår själ. Och att enda sättet att fylla denna längtan är att lära känna mannen på åsnan, människosonen och gudamänniskan Jesus. Men vad tänker han på då, den Jesus, mannen på åsnan, han rider upp till Jerusalem en sån här dag? Jag tror att vid detta tillfälle är han väldigt glad. Alltså att det strömmar av glädje och lycka genom honom. Och det är väl sista gången innan korsfästet som man får uppleva en sån sak. Jesus vet när han rider in i Jerusalem vad han har framför sig. Om 4 dagar så kommer Getsemane natten med sin stora ångest. Om 5 dagar kommer förnedringen, sveket, smärtan och brustenheten på Golgata kors. Men här, denna palmsöndag, så jublar människorna. Och i detta jubel förstår han att trots att han snart ska förlora allt, så har han redan vunnit. Och det vet vi idag. Han lämnar efter sig någonting som är så underbart. Han lämnar efter sig en tro på att Guds rike ska komma. Och den är så stark, denna tron, så han säger, den kan försätta berg. Även om inte människorna då fullt ut förstår vem han är, och vem kan någonsin egentligen göra det, så finns hos dem som följt honom en visshet om att hos honom finns svaret på alla olösta frågor och gåtor. Och Jesus vet om det, vi vet det. Och i glädje säger han till fariséerna som ber honom tysta folkhopen, det jag citerar från början: Om det tiger dessa, så kommer stenarna att ropa. Idag, nära 2000 år senare, så stiger fortfarande samma sång ut ur miljoner åter miljoner människor hjärtan. Hosianna, Davids son, välsigna var det han som kom i Herrens namn. Fräls oss, rädda oss. Vad vill han då oss idag, denna man på åsnan? Jesus Kristus, Guds son. Och samma sak som han ville lärjungarna. Kom och följ mig, sa han till Simon och Andreas. Följ med och se, sa han till Johannes. Till Johannes Döparens lärjungar var det. Och om igen upprepar han detta. Följ mig. Han kom inte först med bud och befallningar. Gör si eller så. Faktiskt inte. Han ber oss följa honom. För då ska vi få se. Vi ska få uppleva. Vi ska vara med. Så följ Jesus. Kom med och se. Smaka och se. Att Gud är god. Det var ett nytt rike han kom med. Och det han gör under sin korta förkunnelsetid, det är inte att predika ny lag med nya regler och förbud. Han förkunnade det här nya riket, Guds riket. Och han förkunnade inte bara ord, utan som jag sa, i handling. Kom med och se, var med. Och själv ställde han sig på de utblottades, på de fattigas, på de utstötta sidan. Han återupprättar dem. Han gör så att blinda se, att lama kan gå, att döva hör. Han lämnar själv allt vad ett bekvämt liv innebär. Han lämnar familjen, han har inte ens ett hem. Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Citat från Matteus 8:20. Han går. Genom öknen, ner till dalar, byar för att kunna Guds rike. Ofta blir han trött. Men även då fylls han av det här medlidandet till människor. Och det är det han vill föra över till oss detta också. Han säger så att de är som får utan heder. Han predikar förlåtelse och försoning. Han predikar saktmod och ödmjukhet. Han predikar rättfärdighet och sanning i ord och i handling. Det är ju det han vill visa oss. Så kom med sen. Var med i detta. Han förkastar inte lagen. Det är missuppfattning. Han sammanfattar den i sin egen person. För han är ordet. Från början var ordet. Från början var Jesus. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Det blev kött, det blev människa. Tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet. Liksom en enfödd sons härlighet. Han var full av nåd och sanning. Han ger oss det viktigaste budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din kraft, hela din själ, ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Han lever själv detta bud. Så det är först genom att lyfta blicken och se honom som han är, som vi kan komma ut ur vår egen, ska vi kalla inkrökthet, eller själviskhet snarare. Vem kan vara högmodig? Vem kan vara girig och vred inför Guds ansikte? Han är här idag. Och han vill att vi ska vara som han. Vem kan stå för ofördragsamhet, för intriger och strider nedanför Jesu kors på Golgata? När blicken på Gud förändrar människans sinnlag. Och här ligger den, ska jag säga, yttersta frälsningen. Att vända blicken från sig själv och till Gud. Det är det handlar om. Guds centrering. Genom att älska honom hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft och hela vårt förstånd. Så förvandlas och befrias vi från det här egna som vi hela tiden stirrar på. Vi rustas så att vi kan älska vår nästa som oss själva. Och det är bråttom. För i vår egensinnighet så håller vi på att inte föröda bara oss själva, vårt land. Utan även en hel skapelse som Gud har tänkt till något annat. Och när Jesus, han kommer ju en gång för att återupprätta jorden sin fullhet. Och då ska det återställas till Guds ursprungliga skapelse, tror jag. Så länge vi tror att livet bara är en kort resa mellan födelse och död. Från någonting som ingenting till någonting som ingenting. Så är det lätt för oss att själviskt hålla på och utnyttja vår jord, dess resurser, och också missbruka vår ställning, precis det som Habakkuk redan så långt innan Jesus fick uppleva. Men tänker vi längre på mannen, på åsnan, på Jesus, som vill att vi ska följa honom från död till liv och sen gå vidare. För han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han har lovat vara med oss alla dagar till livets slut. Om vi då tänker oss att det är ett evigt sammanhang, det är inte bara nu utan det fortsätter, då blir det lättare att följa. Och det kommer få konsekvenser. Det kommer vända våra liv. Jag ska läsa episteltexten också. Det är från Romarbrev 5. De fem första verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidande skapar uthållighet, uthålligheten fasthet, fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. I våra liv, det som kallas våra hjärtan här, så finns det en inre värld, en sfär. Den är evig och det är där vi kommunicerar allra förtroligast med vår himmelske far. Och anden, vår ande kan aldrig förlora sin eviga natur, berättar Bibeln. Men den kan existera förvirrat i konstigt tillstånd så att ingen kommunikation med Gud blir möjlig. Men Gud vill upprätta den, en kommunikation med dig och mig, med alla människor. När David, kungen, skrev sina psalmer, han skrev väldigt många, så tänker han gärna på livet, vårt inre liv, som en trädgård, en grön äng. Ni vet den psalmen, Herren min herde, till exempel. En herde, Gud, leder lammen, fåren, som är vi. Och i hans liknelse, för den liknelse, finns det rogivande vatten, gröna ängar, rikt dukar bord, som kan avnjutas i trygghet. Jag tror att vårt inre är som, eller i alla fall går liknande, en trädgård. En plats där man bör kunna uppleva frid och ro. En plats dit Guds ande kommer för att uppenbara sig för oss. För dig, för mig. Dela med sig av visdom, tillrättavisa, uppmuntra och undervisa. Och när det är ordning i denna trädgård, då fungerar våra liv bättre. Så det är en god trädgårdsskötsel. Att gå i bön och söka Guds närvaro. Det är en god, ska jag säga, trädgårdsmästare som sköter detta. Och när vi odlar det här, den inre trädgården och Guds ande närvarande, så är det ju så att det kan ju klart komma sånt som stör oss. Men det finns frukt som vi ser av detta. Mod, hopp, kärlek, uthållighet, glädje, stor frid, självkontroll och mycket, mycket mer. Det stod i den här episteltexten: hoppet sviker oss inte. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den helige ande. Den finns där. Guds kärlek finns där. Och det handlar om att nu får vi lösa ut den checken som inbär. Och ta och använda den. För den finns där hela tiden. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och det sa han om anden som skulle komma. Amen. Jesus, låt ditt ord stilla sjunka ner i våra liv. Herre, jag har en sån längtan efter att du ska bli ännu större i mitt liv. Och hjälp oss allihopa att kunna ta emot detta. I Jesu namn.